Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev för dig som vill ha mina gästers bästa tips till er mejlkorg. Gå in på carolinenorbeli.com och signa upp. Ja, hör ni på mig att jag är lite trött. Jag känner att jag låter trött. Och det är för att jag har fått någon spänning i nacken som har varit superjobbig. Från nacken ner till foten. Är det ett ålderstecken, undrar jag. Kanske. Men det har nog också att göra med att jag har krockat som liten och har åkt till Chao. Sån här liten moppe och... Jag tror att det var då jag fick en liten skada på min nacke. Så är det något, till exempel att jag blir förkyld och det är lite mer på schemat och så kan det lätt sätta sig i nacken. Och jag blir så glad för den där påminnelsen av nacken. För den säger ju till mig någonting. Den säger ju till mig att nu är det bäst att du... tar och varvar ner. Och den bryr sig ju inte om att det är december. Och att det är massa presenter som ska skaffas. Alltså jag är ganska modest med det. Men det är ju sådana här bilder som ska framkallas. Och almanackor till mamma och pappa. Och dessutom så min släkt på utomlands. Alltså min bror och min pappa. Och de kommer upp. Och det finns liksom mindre tid att både jobba på. Och mindre tid att skaffa saker. Och jag tänker att ni är väl i samma. Men vem är det som har hittat på att vi ska ha så här. Att det ska bli så en sån stor apparat. Jag tänker i alla fall från och med nu. Försöka känna att. Nej, jag tar en sak i taget. Och blir det inte så att jag inte hinner med allting och. Så kanske till exempel mamma får vänta på sin almanacka till januari. om inte jag hinner sitta och klicka och klistra och ha mig så att hon, ja, så att hon får den till exempel. Vi har ju alla ett schema som ändå var tillräckligt innan det kom sig att vi också måste handla och streta och dona för julen. Och om man skalar av. Man behöver inte vara rädd för att skala av. Jag tror att till exempel din jul blir mer. Men det är också så att för dig som liksom känner att bara jag får ingen förändring i livet. Utan jag bara kämpar på. Men ändå så kan jag inte komma på vad det är jag vill och vad det är jag känner. Så är det helt klart så att du har nog också för mycket. Och att det är ingen sanning att du måste göra alla de här grejerna. Det kan ju vara så att man får prioritera barnen. Men de andra kanske inte behöver så mycket det här året. Om du känner dig trött, om du lider av en utmattning, om du känner dig helt slut. Så det här är en liten maning till dig att skala av nu i december, börja nu. Det är den största utmaningen att göra det nu och så kan man följa det in i nästa år. Jag skrev ett inlägg på Instagram, Caroline Norbeli Coaching, som handlar om att sätta gränser och gränssättning, det hjälper ju dig att skala av. Men många sätter gränser. Men sen börjar kompensera för sin gräns. För att det kändes inte bra i magen. För att först så kanske du följde ditt hjärta och satte den där gränsen. Du kanske har övat på det. Du kanske har lyssnat till poddar. Du kanske har lyssnat till den här podden om hur viktigt det är med gränssättning. Speciellt om man lider av mycket stress. Men sen när du gör det så kommer egot fram och bara, men gud, vad gjorde du nu? Nu kommer de inte tycka om dig. Nu kommer de inte tycka att du är bra nog. Men det är då Det är då du ska stå fast i det, den gränsen, den gränssättningen. Det är då du ska våga stå i den. Den här rösten som kommer sen, det är inte från ditt hjärta och det är inte det verkliga. Så tänk på det nu. Vi behöver sätta jättemånga gränser. Och inte trycka in att man ska träffa till exempel alla. Det är ju så många som vill ses så här i december inför nästa år. Det är som att det inte kommer någonting efter nästa år. Vi kommer inte ha någon tid att ses under julen. Ska vi ses nu? Nej. Det är helt okej att säga nej och sätta den gränsen. Och du behöver inte komma med några ursäkter. Och du behöver inte komma med ångrande handlingar efter. Utan du får sätta din gräns. Jag ska ha ett eget avsnitt. Jag tror att det kommer nästa vecka eller veckan efter. Och jag är inte helt säker på ämnet. Jag har bett om lite tips på Instagram och det har jag fått. Och vill ni höra mer om utmattning kanske? Eller stress eller stresshantering? Eller vad är det ni vill höra? Gå gärna in på Instagram och skicka mig ett DM på Caroline Norbelie Coaching eller skicka mig ett mail på caroline@prestationspodden.se så lovar jag att ta upp det. Till det här avsnittet har jag intervjuat Åsa Melin och hon driver Klimakteriepodden och anledningen att jag kontaktade henne var för att jag tänker att hon har spelat in lika mycket många avsnitt om klimakteriet som jag har gjort av stress. Så hon måste sitta på extremt mycket kunskap, tänker jag. Och varför jag vill lyfta det lite då och då i podden är för att jag tycker att det är otroligt tröttsamt att det inte pratas mer om klimakteriet. Det var ju som samma sak som när man fick sin mens, så kändes det som att det var något man skulle skämmas över eller åtminstone vara tyst om och smussla med. Och det här smusslandet med det vi kvinnor får gå igenom måste ju upphöra. Så därför så tyckte jag att det var på sin plats att intervjua Åsa. Så lyssna till Åsa Melin.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkommen till Prestationspodden, Åsa.
Ja, men tack snälla. Det är jättekul att få vara här. Vi pratade precis lite grann om när det börjar gå troll i saker så går det troll hela vägen. Så nu gör vi ett försök.
Ja. Först var det min inspelning som inte gick bra och sen har det varit andra saker. Ja. Och det, vi pratade också om att det är stressen att vara... Ha en podd helt enkelt.
Jo, för man ska ju liksom leverera då. Man lovar sina lyssnare att det ska komma ett avsnitt varje vecka. Och så tänker man ju själv att det är fullständigt katastrof om det är 5 minuter sent. Men det kanske inte alltid
Exakt.
Är. Men,
ja, jag vet. Ja, det var ett tag som jag kunde skriva så här. Åh, jag är lite sen med avsnittet. Som att det var någon som brydde sig. Ja. Men jag brydde mig så mycket.
Ja. Ja. Nej, men jag vet precis hur det är.
Ja. Men det är ett åtagande.
Mm. Precis.
Ja, berätta för lyssnarna, vem är du?
Jo, men jag heter Åsa Melin och jag är 56 år. Och jag har min största... liksom senaste claim to fame är ju då att jag är hela Sveriges klimakteriekvinna. Och det kan man ju fråga sig hur länge man kan vara. Men nu är det så att jag hade en önskan om att på något sätt skapa en upplysningsbank kring klimakteriet när jag äntligen själv hade förstått att jag var i klimakteriet. Och då kunde inte jag begripa hur i hela friden vi kvinnor kan vara så otroligt ignoranta och gå runt och inte förstå att klimakteriet ska drabba oss. Och de flesta är helt oförberedda, en del går och oroar sig, andra har tagit tag i olika saker, men de flesta vet väldigt, väldigt lite om vad som komma ska. Och då tänkte jag att jag är inte den enda som behöver den här kunskapen, och då tänkte jag också att det här med podd kanske är ett alldeles utmärkt sätt att göra det, för om det nu är så pinsamt att prata om så kan man ju lyssna lite i smyg då, sådär. Så att för 5,5 år sedan så startade jag Klimakteriepodden. Och då hade jag någon ambition om att typ 10-20 avsnitt sen hade vi väl löst det där och så kunde vi köra på som om ingenting hade hänt. Men jag hade ganska fel i det. Och det beror ju delvis på att vi kvinnor är olika och vi är unika och alla har en olika resor in och igenom klimakteriet helt enkelt. Men oavsett vem man är i den här fasen så behöver man kunskap för att inte gå fel, tänker jag.
Varför pratar vi så lite, eller har pratat? Nu börjar du med hjälp av din podd och andra aktörer så känner man ju att det börjar pratas lite grann. Men det känns precis som när man födde barn. Det var inte mycket information om det heller. Varför är det så, tror du?
Men jag tror att det finns flera... jag tror att du är lite på det här med att föda barn. Vem är intresserad av ett ämne som inte berör en överhuvudtaget? Och det är väl här som jag tror att vi kanske går fel. Att man tänker att man skjuter det där framför sig. Det är någonting som ska hända sen. Sen har vi ju då en stigmatiserad bild av klimakteriet som är ganska liksom sammankopplad med någon form av åldrande och symptom som är lite så där besvärliga och kanske inte så charmiga som man då inte riktigt vill befatta sig med. Man tänker så här, ska man bli en sån här svettig, arg tant? Och det tror jag är liksom, den gamla nidbilden sitter liksom kvar. Och jag tror att det är ett av problemen när man lever i ett väldigt åldersfixerat samhälle som vi gör. Och sen också det här när... I och med att det inte finns en sån här liksom, liten tydlig box, så här är det, så här kommer det vara, så här gör man. Utan det är så olika för olika kvinnor hur man upplever det och hur man drabbas och så vidare. Så tror jag att det är väldigt svårt att så här, ge facit i förväg och säga att så här är det. Det är inte liksom som när man ska få mens, i alla fall... I 95% av fallen så kommer det vara 28:e dag under 40 år av ditt liv, så att säga. Det här är ju liksom något annat som är väldigt diffust och kanske svårt. Det är svårt också att ge ett facit på något som man inte har en aning om hur det ska bli. För 75% av alla kvinnor uppger trots allt att de får livsstilspåverkande symptom. 25% känner ingenting, mer än att de liksom slutar menstruera i princip. Så att det är svårt att vara konstruktiv och upplysa, tror jag. Jag tror att det är ett av de stora problemen, förutom den här åldersfixeringen då. Och sen så att det finns gamla nidbilder som inte är så himla härliga.
Nej, men precis. Men det vore ju någonting bra, kan jag tro, att vi kunde börja ha några ritualer kring. Alltså lite mera, yes, nu kom mensen. Ett firande istället för det här att skjuta bort skammen. Alltså jättejobbigt när pappa får reda på att jag har fått mens. Och, ja, men det är liksom, min son var på en judisk fest där, ja, när de fyller 13 så firar de att de kommer in blir eller i vuxenvärlden. Alltså, jag tror att det skulle vara bra med lite mera ritualer, eller jag skulle tycka det, speciellt till exempel, ja, nu är vi på väg in i förklimakteriet. Ja, men lite mera någonting fint med det, men vi har ju inget sånt.
Nej, och jag tror att det är så här, det är svårt att fira något som man inte riktigt heller har grepp om, och att just den här, att det finns någon slags oro kring det. Jag tycker att det är så otroligt viktigt att komma ihåg att klimakteriet inte är en sjukdom, utan däremot så är det en hormonomställning som vissa får ganska mycket symptom av, och det kan ju vara, det finns ju liksom en hel radda med olika symptom, och det är väldigt få kvinnor som tack och lov drabbas av alltihopa, men det som väldigt många kvinnor trots allt råkar ut för är ju kognitiv påverkan. Och den kognitiva påverkan kan ju vara väldigt svår att liksom ens beskriva. Man kan känna sig låg, man kan ha väldigt mycket humörsvängningar, man kan ha hjärndimma. Och mycket av det här är ju ihopkopplat med en känsla av, i alla fall i förklimakteriet, så kan det ofta vara liksom samma känsla som man har när man har PMS. Och det är ju inte så himla härligt. Så att det är ju liksom, jag är med dig, Caroline, men jag tycker också att det kanske är svårt att hylla något som man inte tycker är så himla härligt.
Nej, klimakteriet kanske. Men till exempel när vi får mens, att det skulle kanske lyftas lite mer som någonting fantastiskt positivt istället för att skjuta undan.
Mm.
Klimakteriet vet ju faktiskt knappt jag vad det är. Alltså, och vet inte heller. Det känns lite som när man ska föda barn. Typ, jag ska göra någonting. Jag kommer komma in i något som kommer vara väldigt jobbigt, kanske.
Ja, precis, kanske. Det är inte alls säkert att det blir jobbigt.
Ja, precis. Ja.
Nej, men det är väl här som det är svårt, för vi vet så lite, och vi vet framförallt väldigt lite om hur man själv kommer uppleva det och vad som kommer hända. Men de flesta kvinnor är ju väldigt medvetna om att fertiliteten i alla fall går ner. Liksom, när du närmar dig 40 så blir det svårare att bli gravid, och sen så liksom är det här någon slags slope neråt. Men den kopplar man inte riktigt ihop med klimakteriet. Så att egentligen så tycker jag att det är väldigt märkligt att vi är så oförberedda eller så okunniga och så vidare. Man kan titta på sin mamma och fråga lite grann hur hon har haft och så vidare. Men det är ju få av oss som lever, även om vi har genetiska liknande upplevelser av det säkert, och kanske liksom mer när kommer klimakteriet att inträffa, så är det ju ändå svårt att säga att ja, men mamma hade det så här, då kommer jag också få det. För vi lever så olika liv. Och det som vi vet om klimakteriebesvär och de symptom man får är ju att de är ju till stor del drivna av stress. För att själva hormonomställningen i sig är en omställning för kroppen. Och den ger då en rad olika symptom. Och framförallt så handlar det om att östrogenet är vårt kvinnliga superhormon. Och när östrogenet sen då, när det börjar sjunka under klimakteriet för att så småningom landa på en konstant väldigt låg nivå, så får kroppen en rad olika en påverkan. Och det, en del får jätteont i leder till exempel. Och det är då för att östrogenet är som ett smörjmedel i kroppen. Andra får, som jag nämnde tidigare, de här humörpåverkan. Och man kan jättevanligt att man får väldigt mycket sömnstörningar, sömnproblem. Man kan få håravfall, man kan få väldigt torr, flammig hy. Alltså det finns så himla mycket. Och liksom att Så jag är lite kluven till det där också. Hur ska man vara förberedd och sen liksom ta minsta lilla så här, nu är det klimakteriet. Och egentligen så är det väl kanske så att det inte spelar så stor roll, bara man förstår att det är naturligt och att det inte är fel på en. Och att det faktiskt finns hjälp att få om besvären är tillräckligt allvarliga. Men det som ofta händer nu istället är ju att kvinnor går kanske till vårdcentralen. De är superoroliga för att de har hjärtklappning till exempel. Ja, så gör man en hjärtutredning och säger nej, det är inget fel på dig. Och det är samtidigt i hela den här processen så är det ingen som talar om för dig på vårdcentralen att men det kan uppstå i samband med när du börjar gå in i klimakteriet. För i samband med hormonomställningen så kan även hjärtrusningar är ett vanligt förekommande symptom. Det är det här som stör mig mest, att vi inte, utan att vi för den sakens skull ska skapa en slasktratt där allting ska hamna i klimakteriefacket, så måste vi ändå ha en liksom ett mindset som är så pass öppet så att man förstår att det kan vara det här, istället för att gå runt och vara rädd och orolig eller gå till doktorn och vara frustrerad för att man inte får någon hjälp, så att säga. Det är väl här som vi behöver ha en större vaksamhet och kunskap om ämnet, bara för att inte hamna fel, tänker jag.
Jag var på någon föreläsning där en kvinna pratade kring att vi har inte, alltså förr i tiden så kanske arbetade vi väldigt hårt under en viss period, men sen när vi kom upp i den här åldern, ja, som jag är idag, 46, så kanske det var dags att liksom inte gå och lägga oss i en grotta, men mer eller mindre att stresssystemet inte är gjort eller designat för att vi ska köra på, ha tre barn med 1000 olika aktiviteter och annan jämförelse som triggar och allt vad det är. Vår livsstil, helt enkelt, hur påverkar den, tror du? Tror du att vi skulle kunna påverka våra klimakterieförlopp med en annan livsstil?
Absolut, så är det verkligen. Och det är precis som jag nämnde tidigare, det här med stressen, att kroppen utsätts för en stress i sig genom hormonomställningen. Och den eskalerar ju då om du dessutom har stress från alla möjliga andra håll. Och vi kvinnor har ju en tendens att vara kanske på toppen av våra karriärer. Vi har fortfarande unga barn hemma, och är de inte unga så är det ofta tonåringar. Det är väldigt få som har blivit av med sina barn i 45-årsåldern. Och sen så har du då samtidigt ett arbete som kräver mycket av dig. Och sen så har vi hela den här yttre självpåtagna stressen med att det ska vara på ett visst sätt. Och man kanske också är superfixaren som ska hålla på och se till att det sociala funkar. Och sen så ska man dessutom vara vältränad, man ska vara smal, man ska vara, man ska vara snygg, man ska liksom vara slät i hyn, man ska ha nystrykna kläder, ja, och allt för det. Alltså jag tror att alla hör hur galet det är. Och den här belastningen, vi kanske helt enkelt behöver tagga ner utan att gå och stänga in oss i en grotta, så kanske vi helt enkelt måste också börja fundera på hur vi prioriterar oss själva. Och det som är väldigt ledsamt i den här tiden, tycker jag, det är ju att många de istället för att då börja prioritera sig själv, så fortsätter man prioritera alla de här andra sakerna. Och så är det som ger en själv återhämtning, glädje och energi, det är det som får stryka på foten först. Om man nu, som du, gillar att spela tennis, så kanske det är det man säger, men jag hinner inte spela tre gånger i veckan längre, så nu får det faktiskt bara bli en gång. Eller vad är det första som händer när man liksom tittar i kalendern? Gud, vilken vecka jag har framför mig. Nej, jag får skippa yogan på måndag, för det kommer jag inte hinna. Eller jag måste ju baka bullar till den här hopptävlingen med barnen, så jag struntar i att gå på min drejningskurs, eller jag säger nej till den där AVN med tjejkompisarna. Och det är väl här som vi också måste bli lite duktigare på att distribuera om våra liv och liksom komma lite till terms med att man kan inte vara överallt och vara perfekt hela tiden, utan man måste liksom bestämma sig för att också prioritera om och distribuera om ansvar kanske också. Och här hoppas ju jag att även arbetsgivare kanske blir lite mer vaksamma när du har mycket kvinnor i en organisation som samtidigt hamnar i den här perioden i livet. Det kan både skapa friktioner och det kan också skapa problem på alla möjliga sätt om man inte är lite vaksam och inte lite vågar lite öppet ta den här frågan och diskutera lite grann kring hur man kan stötta och hur man kan kanske i alla fall tillfälligt göra om vissa förväntningar på varandra.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag har frågat lite ut till mina lyssnare vad de vill veta. Och var det några som undrar, vad finns det för tidiga tecken på för klimakterie? Vad ska de hålla utkik efter? Nu vet jag att du säger det är så olika och så individuellt.
men alltså det som väl är det vanligast förekommande som händer ofta, det är ju att man får en förlängd känsla av PMS. Att man också får ett ändrat blödningsmönster. Och väldigt, väldigt vanligt är att mensen börjar komma tätare och rikligare. Och i samband med PMSen så att säga, att den förlängs, det är jättevanligt. Och ungefär i samma skede så brukar väldigt många också börja känna av det här. Att man liksom får kanske ökad oroskänsla, man känner sig lite mer... Alltså många beskriver så här att jag känner inte riktigt igen mig själv. Att man börjar, att det är så här, det är något som skaver men man har svårt att liksom sätta fingret på det. För mig blev det väldigt tydligt att min sömn började hacka i den här vevan också. Jag låg vaken på nätterna. Jag hade ofta liksom inga problem att somna men svårt att liksom få den återhämtningen som jag var van vid på nätterna. Jag upplevde också att jag började...
Var du uppvarvad när du vaknade på nätterna?
Nej, men
då,
alltså
eller?
Hjärna... Ja, jag varvade upp mig själv. Hjärnan började snurra som jag liksom... Ja. Till slut så var det så här... Mm. Jag hade 100 olika verktyg som då jag hade fått av någon coach. Och det hjälpte inte. Du vet, det är bara så här... Ja, så kände jag hur jag själv låg och ytandades liksom, och kunde inte på något sätt göra någonting åt det här. Det är ju typiska stresssymptom. Och jag hade väldigt mycket stress arbetsmässigt framförallt i den perioden i livet. Men alla som har varit i det här vet ju hur lätt det är att säga men du ska bara göra så här. Men det är inte så lätt när man ligger där på nätterna och demonerna far. Så den är vanlig. Och sen så är det många kvinnor som upplever att de plötsligt börjar gå upp i vikt. Och plötsligt är ju liksom en inom citationstecken. Men det är ju så att också hela hormonsystemet som reglerar hunger och så vidare sätts ju lite ur spel när man då inte sover på nätterna. Och sen så börjar man småäta och sen så får du svängande blodsocker och då blir det ännu mer. Och sen så orkar man inte träna och sen så, så är ju cirkusen liksom igång. Och sen så är vi kvinnor jätteduktiga då på att straffa oss själva genom att kanske inte, istället för att äta bra mat så... Men det vet ju alla liksom, att vad är man sugen på när man inte har sovit en natt? Det är ju liksom inte de här grejerna som man vet att man borde äta. Och sen så käkar man då bullar och kanske annan skräpmat och så ska man straffa sig själv för det. Och så får man inte i sig bra mat och så får man inte i sig näringen och så blir man ännu mer energilös och så vidare. Det är ofta som många kvinnor upplever att förklimakteriet är den här. Du kommer igång i någon slags... cirkel som du upplever att du inte kommer ur riktigt.
Och då är kanske ett jättebra tips att försöka göra tvärtom då. Att söka efter näring liksom i sin kost.
Ja, och börja skala av de här kraven. Börja fundera på hur kan jag liksom ta bort en del av det här som jagar upp mig? Och sen samtidigt då börja prioritera sömnen och skapa en liksom sunda vanor kring sömnen. Det kommer man få igen, det kan jag lova.
Ja, men verkligen. Och det gäller ju egentligen alla, men en extra viktigt i den här fasen.
Ja, för du måste skapa återhämtning för hela dig, både hjärnan och kroppen. Och det kan man inte göra genom att bara fortsätta jaga på. Eller min inställning från början var ju liksom att bort med symptomen så att jag kan fortsätta köra över mig själv. Det var ju som grundinställningen. Ja. Och någonstans i den här resan så började jag ju faktiskt förstå att nej, men det var nog inte det som var framgångsreceptet. Utan framgångsreceptet låg i livsstilsförändringar. Inte i att liksom hålla krampaktigt fast vid att göra som jag alltid har gjort.
Och kom du till det sen? Eller jag antar ju att du har gjort det, men hur lång tid tog det innan? Ja, man får ju känslan när kroppen inte börjar så här ge vika, eller vad man ska säga, att man känner, jag känner ju, jag är ju säkert i något slags förklimakterie. Det vill man ju inte. Då ska man ju, ens första reaktion är ju att
kämpa emot.
Jag ska fortsätta. Ja. Ja, precis.
Precis. Kroppen ska inte som vinna över mig. Det är liksom det, man har någon slags inbyggd så här, jag bestämmer, inte någon annan eller kroppen eller så, utan det är min hjärna som bestämmer hur jag... alltså, det tog ju ett tag, men desto mer jag lärde mig, desto mer jag förstod, och jag har alltid prioriterat och älskat min sömn. Så att det var ju det som väldigt mycket drev mig till att okej, om det här inte funkar och det är en av nycklarna, då måste jag prioritera sömnen. Så det blev ju för mig en sån här grej som gjorde att jag faktiskt insåg att ja, men det var inte kanske, alltså det var ett antal olika saker som jag var tvungen att ta tag i för att sömnen skulle börja fungera bättre. Och sen så på något sätt så gav sig vissa saker med sig själva. Och sen så här, ja men herregud, nu kommer jag tillbaka till mig själv då. Så ett halvår senare så inser jag, men gud vad mycket bättre jag mår. Man ser, det är ju så här, sen är ju förklimakteriet väldigt frustrerande. För att det är väldigt mycket fram och tillbaka. Och du kanske har ett gäng symptom som kommer. Och sen så försvinner de. Och så tycker jag, ah, nu har jag hittat receptet. Nu är det så här jag ska göra. Och sen så tar det 3 veckor så bara plötsligt så är det något nytt som dyker upp. Eller så kommer det tillbaka och då funkar inte det där som man plötsligt trodde var liksom 100 miljoners frågans svar. Plötsligt så är inte den i spel längre. Så att det är väldigt frustrerande också i det här. Så man får liksom, utan att man blir allt för självfixerad vid alla såna här olika saker, så får man ju liksom vara lite ödmjuk inför att det kanske inte är så här superlätt att bara lösa allting bara pang boom liksom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tar emot kunder. Snart närmar vi oss nästa år. Och vem vill inte skapa förändring och börja leva ett liv som är ifrån hjärtat och med mindre stress och mindre prestationskrav och bättre relationer? Är det så att du är nyfiken på mig som coach, så kontakta mig på carolinnorbelli.com och lämna en intresseanmälan. Och den bästa julklappen måste väl ändå vara att följa med till Deja och yoga och vandra och äta god mat och reflektera ihop med andra i grupp och bo i ett underbart hus och vara på ett ställe med så härlig energi och som där bergen känns läkande. Är du intresserad av att följa med, så kan du också gå in på carolinnorbelli.com och signa upp. Finns det någon medicin eller medicinsk hjälp som man kan få då, om vi börjar med förklimakteriet?
Ja, men det är lite knepigt i förklimakteriet, för ofta så har man ju sitt östrogen har man ju liksom delvis kvar, och det är ofta väldigt svängigt. Så att matar du på med mer östrogen, så kan ju många kvinnor uppleva att man liksom blir lite stissig och man kanske drar på sig vätska. Man börjar uppleva kanske att man får spända bröst. Och liksom, däremot kan du samtidigt, en låg dos av östrogen kan göra att du skapar topparna och dalarna. Du får liksom en lite jämnare kurva. Så många mår ju bättre av det. Så att den stora utmaningen egentligen är ju liksom om du ska tillföra gulkroppshormon. För det är ju det vi tappar först. När du inte längre har en regelbunden ägglossning, så får man inte gulkroppshormon på slaget som man får liksom i andra delen av cykeln. Och en del kvinnor mår ju faktiskt bra av att slippa det. För det är ju till stor del gulkroppshormon som driver PMS. Så att en del blir ju liksom lättare av att inte ha det, medan andra blir på något sätt ännu värre. Det är väldigt olika och det är svårt att säga, men det är svår period att medicinera, alltså att ge ett hormontillskott, och du behöver träffa en duktig läkare som liksom har erfarenhet av det här och som kan lite grann vara med dig och experimentera fram och tillbaka. Och det, i slutändan är det ju här som också är väldigt svårt, för det är du som kvinna som måste bestämma vad du vill ha för hjälp och hur du vill bli hjälpt. Och har man då inte en bra samtalspartner i det, så kan det ju vara lite utmanande att veta hur man ska bete sig. Men det som väl är den största risken är ju att om du går till vårdcentralen och säger att jag känner mig nedstämd och jag sover dåligt och så vidare, är ju att du faktiskt får antidepressiva eller sömnmedel istället för hormoner, vilket ju är det som alla de här symptomen, alltså det är ju bristen på hormoner som gör att du mår som du mår, och då ska man ju inte börja lappa det med fel saker. Sen är det ju många kvinnor som liksom bara säger, ja, det är en naturlig fas, jag ska igenom det här, jag vill klara det själv. Och det, man får ha respekt för, oavsett vad man landar i som individ, så måste man ju liksom fatta ett initierat beslut. Och det enda sättet man kan göra det är att själv ta ansvar för att läsa på så mycket som möjligt, så att man kan förstå vad man vill ha och vad man inte vill ha, och diskutera det med en kunnig vårdperson.
Det finns ju lite mera, det finns ju vad jag har stött på, lite mera alternativa, eller de har sin kunskap från USA, några aktörer som man kan gå till. Alltså, vad tycker du om det? Det känns som att de skiljer sig lite i deras kunskap, eller i det vad de rekommenderar, till exempel.
Ja, alltså det finns ju väldigt många i Sverige som har en breddad kunskap från den vanliga svenska läkarutbildningen och jobbar med funktionsmedicin. Och funktionsmedicinska läkare, det kanske är det du syftar på, har ju oftast en grund från USA. Och där har man ju istället en tendens att titta på hela människan, och man tittar ju också på vad är grunden till dina symptom. Inte att försöka bara få bort själva symptomet, utan varför har du det här symptomet? Och då gör man oftast det i samband med att man tar ett batteri med olika prover och man kollar, och det kan ju mycket väl vara så att du har dragit på dig en järnbrist som gör att du har är energilös eller tappar hår och så vidare. Det kan ju vara din sköldkörtel som trasslar. Det brukar man vara ganska duktig på att kolla den traditionella svenska vården också, i och för sig. För sköldkörtel Alltså har man ett brist på sköldkörtelhormon så kan man få alla möjliga symptom som är väldigt lika liksom de klassiska klimakteriesymptomen. Så att, men det som sagt brukar vården vara duktiga på att kolla. Så att det är liksom lite olika inställningar och det ena är ju inte mer rätt än det andra. Jag kan väl personligen tycka trots allt att det är väl rätt bra att kunna gå till bukt med, eller gå till botten med vad, så att det inte är något annat fel. För att det är ju rätt sorgligt om man nu skulle visa sig att det är sköldkörteln det är fel på. Och egentligen hade du mått ganska bra om du bara hade fått sköldkörtelhormon. Så att det... Det är ingen lätt fråga, Caroline. Jag tycker ändå liksom,
man kan leta
rent spontant eller spontant. Om jag säger så här så tycker jag ju ändå att man har ett väldigt stort ansvar som individ att också försöka liksom gräva sig till rätt vad som är rätt för dig. För mår man inte själv bra i det beslutet som man har landat i, då kommer det inte bli bra i alla fall. Det är samma sak som att liksom säga, men ta hormoner för guds skull, då försvinner alla symptom. Ja, men jättebra. Men om du går runt och är livrädd för att du tycker att det här känns fel, då blir ju inte det då landar ju inte det något bra i alla fall. Så att man måste liksom vara lite ödmjuk inför att lösningen inte liksom är samma för alla. Många tycker liksom så här, ja, okej. Om snittkvinnan upplever symptom i mellan 7 och 10 år, så här, ja, jag börjar så här så får vi se. Står jag ut så står jag ut. Gör jag inte det så tar jag hjälp lite senare. Så kan man ju också göra. Man måste ju inte liksom fatta ett beslut som ska gälla sen i hela, under hela perioden. Och det är ju så att många kvinnor tycker ju liksom att de klarar sig ganska bra fram till menopaus, det vill säga när man har slutat blöda. Och sen kommer det liksom mer trassel. Medan många tycker att förklimakteriet är den besvärligaste tiden. Så att det är ju, även där är ju olika.
Det är jättesvårt. Men jag hörde i en av dina poddavsnitt att du sa att du ändå var glad över klimakteriet. Att du inte skulle vilja vara utan det klimakteriet. Stämmer, eller var det bara dags?
Nej, inte alls. Nej, men tvärtom. Nej. Alltså, nu mår ju jag väldigt bra, men jag hade inte gjort det om jag inte hade tagit mitt klimakterium på allvar. Jag har gjort jättemycket livsstilsåtgärder. Jag har gjort enormt mycket åt hur jag lever och min cykel, liksom min inställning till saker och ting. Och jag har hållit på och mixtrat med allt du kan tänka dig, från liksom kosttillskott till hormoner och alla möjliga olika saker. Och jag har varit jättefrustrerad i omgångar och tyckt att liksom livet är orättvist och det är för jävligt. Och varför ska vi kvinnor drabbas av det här också? Räcker det inte med att vi ska liksom bära hela världen på våra axlar ändå, så att säga? Men nu tycker jag ju faktiskt att det har ju varit väldigt, det har ju varit spännande, samtidigt som jag hade ju aldrig fått den här insikten. Jag hade aldrig lärt känna alla de här spännande människorna. Jag hade aldrig varit i alla de sammanhangen som jag varit i nu och fått träffa alla de här underbara kvinnorna som har delat väldigt mycket kunskap och sina personliga berättelser och så vidare. Så att det har ju varit väldigt spännande för mig att få en helt annan insikt i hela liksom det som kallas trots allt hälsa. För att vi kan ju inte bortse ifrån att vi också i den här fasen blir äldre. Och hur ska vi vara när vi är 70 eller 80? Vi kanske ska leva tills vi är 100. Hur vill man må då? Och det lägger man ju liksom grunden för på något sätt. Hela livet är ju en hälsoresa. Och har man varit ignorant inför sin hälsa tidigare, så kanske det här är ett jättefint tillfälle att ta tag i det. Och det har jag haft väldigt mycket glädje av. Jag mår faktiskt bättre, jag mår oändligt mycket bättre nu än vad jag gjorde när jag var yngre. Framförallt för att jag liksom hade så mycket duktig flicka i mig och så mycket självpåtagna krav och grejer som inte alls gjorde att jag hade den styrkan och den energin och den liksom glädjen i många delar av livet som jag har idag. Så att, ja, jag skulle inte vilja vara utan klimakteriet.
Vad härligt. Vad härligt. Det kanske man ser då som en chans att börja ta hand om sig själv.
Ja, jag tror det.
För att nu måste man. Ja.
Ja.
Men vad har varit dina största grejer, livsstilsförändringar? Vad har varit liksom... Jag förstår att det är ett hopkok. Och jag har hört i din podd att du har haft ätit massa tillskott hit och dit. Och ja, det är väl jättemycket som...
Det är jättemycket, hjälper. Precis. Men alltså, när jag började prioritera sömnen och mig själv på ett nytt sätt, så innefattade det att jag varje morgon till exempel, oavsett väder, vind eller liksom, det finns väldigt, väldigt få saker som stoppar mig från att vara ute en timme varje morgon. Och det är en fantastisk liksom, energiboost verkligen för mig. Jag har också en helt ny liksom prioritet på att äta. Tidigare hade jag liksom inställningen till att men man kan äta vad som helst, hur som helst. Men nej, det kan jag inte längre. Jag har en helt annan inställning också till träning. Från att liksom förut har varit pressat mig själv mycket hårdare, så gör jag inte det längre. Jag är mycket mer inkännande. Jag har liksom fått en helt annan kroppskännedom tack vare det här. Och det har också i sin tur gjort att jag har mycket liksom hälsosammare kroppskonstitution än vad jag kanske hade förut också. Det är nog en rad olika saker, men mycket har jag ju också jobbat med mig själv och min inställning och liksom den psykiska liksom, mycket av den här duktiga flickan som har så här, vem är det den här duktiga flickan är till för? Är det för, jag har levt väldigt mycket liksom för att hela tiden prestera för andra, för att andra ska vara nöjda, utan att fundera så mycket på vad är det här gör för mig.
Bra. Ja. Jag tänker på många som lyssnar har eller är utmattade. En av poddens grundämnen. Vet du någonting om utmattning? Jag menar, det är en väldigt påfrestning på kroppen och vissa är utmattade flera gånger. Kan det vara så att man kommer in tidigare i klimakteriet? Alltså att man för kroppen när den är med om en sån kraftig
Nej,
händelse?
Nej, men alltså det har jag nog inte sett någon forskning eller några belägg för. Mm. Däremot så är det ju så att vi utmattning är ju ger ju väldigt mycket liknande, alltså det är ju också stress väldigt framkallat och påkallat. Mm. Och det är klart att klimakteriesymptomen, och det finns ju många som, och det här har man börjat prata om mycket mer, att man tror att i och med att symptomen på något sätt eskalerar inför liksom hormonomställningen, att utmattningen kan eskalera och faktiskt tippa över på ett sätt som den kanske inte hade gjort om inte klimakteriet hade kommit samtidigt. Och jag tror inte att vi kan säga att det kommer tidigare. Jag tror inte heller vi kan säga att det kommer... Men det är klart att det blir ju inte bättre av att du har den stressen i kroppen inför ditt klimakterium. Så att vi måste ta det här på allvar. Och jag vet också många kvinnor som har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom som har fått hormoner och plötsligt mår oändligt mycket bättre, medan de kanske i tidigare skede har fått antidepressiva som inte har hjälpt dem alls, eller som de inte upplever har hjälpt dem i alla fall.
Jag har några till frågor, och det här kanske är lite specifika, men som de som lyssnar har skickat in. Om man har börjat med en hormonbehandling vid menopaus, hur länge ska man fortsätta? Kan du det svaret?
Ja, alltså jag vill vara försiktig med att säga alla medicinska råd som jag delar med mig av är ju egentligen ska ta med en nypa salt. För det första så vet ju inte jag någonting om den personen som ställer frågan. Det behöver en läkare så att säga vara, och jag är inte medicinskolad. Jag kan bara svara utifrån den liksom generella praxis som finns, och då säger man att man ska behandlingen ska pågå så länge man har symptom. Och det är inte så lätt att veta om man har några symptom då, eftersom man förhoppningsvis har så pass bra effekt av sin behandling. Men har man väl börjat så finns det ingen anledning att hålla på och hoppa av och på för att kolla om det fortfarande finns kvar. Utan då har man ju liksom bestämt sig för att gå hormonvägen, och då brukar man ju säga, men då bör man hålla på några år. Sen kan man ju börja liksom lite försiktigt trappa ner om man vill, för att känna om symptomen kommer tillbaka eller inte. Men det finns ju de som tar sin östrogenbehandling livslångt.
Men jag tycker att jag har fått svar på mina frågor nu faktiskt. Och det var väldigt roligt att göra det här igen med dig. För vi har ju gjort det en gång tidigare.
Jaha.
Och jag tycker att det var otroligt bra svar. Och även om man är... Man kanske inte ens i någon fas av det här i huvud taget, så är ju de sakerna du säger något som vi alla borde ta till oss. Alltså det här med att prioritera oss själva.
Ja, för det här är ju någonting som du pratar om hela tiden. Att liksom, vad är precis prestation och vad får det för konsekvenser? Och liksom, vad är... Alltså det här är kanske inte tiden i livet när man går i, liksom, mellan 45 och 55. Kanske inte när man ska liksom, ta på sig ännu mer, för man tycker att man liksom borde prestera bättre och mer och hårdare. Utan det kanske snarare tiden när man ska lära sig prestera för sig själv och inte för andra.
Precis. Men lite är det ju så att jag tror att det är många som sitter precis som jag. Att mina barn har precis börjat bli så stora att jag kan växla upp. Om jag inte visste bättre då. Jag gör ju inte det. Men utrymmet finns ju, så jag förstår att är man och har världens karriär, att det är väldigt, att man vill det då, att det är svårt. Det är svårt, ja, helt enkelt. Ja, men tack snälla för att du kom till prestationspodden och hade tålamodet att göra om det och igen. Och det var jätteintressant att lyssna på dig. Ett högaktuellt ämne för mig själv.
Ja, nej, men alltså jag tack snälla, för att desto fler som pratar om det här, desto bättre. Och för varje liten liksom så här gång man hör det här ordet klimakteriet, så tror jag också att man kanske blir mer och mer bekväm med det och inte försöker hålla det ifrån sig, utan snarare försöker liksom, kan man inte titta på det här som med lite nyfikenhet och intresse istället för att liksom bara... Det behöver absolut inte vara.
Ja.
Det behöver inte vara något hemskt med det här överhuvudtaget.
Ja, just det. Då kan vi avsluta med det här fina som de säger i Japan. Second spring. Om klimakteriet. Så kan man också se det.
Absolut. Och det är väl det som är fördelen. Att man kan faktiskt komma ut på andra sidan och må bra. Det lovar jag. Det är ett levande exempel på.
Och om de vill lyssna till din podd, vad hittar de? Eller, ja, var hittar de?
Den finns där poddar
alla
finns.
Poddar finns.
Ja, precis.
Men det är Klimakteriepodden.
Ja, och så kan man, och får man, man får jättegärna kika in på klimakteriepodden.se om man nu är lite nyfiken på vilka avsnitt som skulle kunna vara för en själv. Och det kan vara lättare än att söka i poddapparna om man vill läsa mer där.
Tack snälla, ha en jättebra dag.
Ja, men tack snälla för att jag fick komma, Caroline.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tack snälla du som lyssnar. Och jag blir superglad om du skriver till mig om podden eller framförallt sprider podden till vänner och tipsar till de som kan behöva. Eller gå in på iTunes, alltså där du lyssnar ifrån, och lämna en recension. Tack snälla, och ha en bra vecka. Och kom ihåg att skala av.